Välkomna till del 3 av vårt översvämningsavsnitt där vi kommer fokusera på hantering, sårbarhet, riskanalys och lite kartering av översvämningar.
Mm. Alla de här konsekvenserna som vi gick igenom i förra delen måste ju hanteras på något sätt.
Precis. Så kan man minska konsekvenserna? Hur ska man bete sig när det händer? Och lite sånt.
Mm. Men först.
Nästa.
Funafuti.
Vänta.
Nästa.
Bengaliska bukten.
Nästa.
Landsbygden.
Vilse på världskartan.
Är du redo för säsongens första vilse på världskartan?
Så redo som jag kommer bli, tror jag.
Har du pluggat allt om alla länder under sommaren?
Ja.
Ja, du har det.
Jag kan allt.
Okej.
Okay. Nej. Jag har inte pluggat. Men det går säkert bra ändå.
Ja, du är kanske. Ju geograf.
Ja, jag måste ju få någon seger någon gång, tänker jag.
Mm. Idag kanske är dagen när det händer.
Vi får se.
Vi kör igång. Jag kanske ska uppdatera lite om hur det här går till.
Ja.
Ett slumpmässigt land. Slumpvalt land.
Mm.
Fem ledtrådar.
Mm.
I förhoppningsvis då
sjunkande
svårighetsgrad.
Mm.
Du får 5 poäng om du tar på första 4 poäng. På andra och så vidare. Och du har bara en gissning.
Ja. Det var väl det.
Då kör vi.
Ja.
För 5 poäng. Håll i dig för den är ganska lång den här.
Okej.
Det går en riftdal eller ett gravsänkesystem genom landet och omkringliggande länder. Enligt Wikipedia är det världens mest kända riftdal. Det är alltså ett system som har uppstått genom att två kontinentalplattor rört sig bort från varandra under miljoner år. Systemet sträcker sig över 5000 km med ett djup upp till flera tusen meter. Men det behöver ju något specifikt för landet också. Riftdalen har vulkanisk aktivitet. Bland annat en inaktiv vulkan som är kontinentens näst högsta berg och delar namn med det aktuella landet.
Okej. Okay. Jag tror att jag vet var i världen vi befinner oss.
Mm.
Däremot är jag osäker på länderna. Jag har ett i åtanke, men jag tänker inte ödsla min gissning.
Nej.
Så.
Nej, det är ju, köra på 5 är ju vågat.
Det är vågat, men det är väl det jag behöver egentligen.
Ja, jag vet inte. Det kanske börjar om på 0 nu.
Sant.
Ska vi köra 4 poäng då?
Vi kör 4.
Som turist i landet kan du se samtliga The Big Five i något av landets många nationalparker och reservat, såsom Masai Mara. Du kan även besöka stränderna längs deras drygt 50 mil långa kuststräcka som är en del av Swahili-kusten. Eller kanske ta en tur till en kaffe- eller teodling.
Swahili-kusten?
Mm.
Jag gillar den ledtråden, gillar jag inte.
Nej.
Okej, okay, vi går vidare, tror jag.
Okej. Trots att det inte är något gigantiskt land till ytan, det är 580 000 kvadratkilometer, kan jämföras med Sveriges 450 000, så lite större, så finns det en stor variation i klimat. Finns det öken? Ja. I norr är det arida områden. I sydväst regnskog och däremellan stråk av tropisk savann och varmtempererat klimat. En liten hint är att tänka hur jag fraserade det här.
Jag hörde att det var en hint, tror jag. Finns det öken? Var det du menar?
Kanske.
Nej. Vi får nog gå vidare, tror jag.
2 poäng. Landet gränsar i sydvästra hörnet till kontinentens största sjö, vilket även är världens näst största sötvattensjö.
Var gränsade det, sa du?
I sydvästra hörnet.
Nej, jag tror att jag är för osäker fortfarande. Så.
Är det så?
Mm.
Du vill ha den sista?
Jag får nästan köra på det. Alltså. Sydväst. Okej, vänta. Jag har en, alltså, men jag vet inte om den är där. Den fraseringen får mig att tro att det är ett annat. Var ligger sjön? Okej, ska vi köra en gissning ändå då? Det är ändå 2 poäng. Okej. Fan, vi kör. Jag vet inte om jag kommer bli säkrare ändå. Vi gissar på...
Mm. Där fick vi en gissning. Jag läser 1 poäng. Landet är en representativ demokrati, lett av en president. Den nuvarande presidenten har suttit sedan 2013 och har ett passande namn. Uhuru Kenyatta. Niklas svarade...
Tanzania.
Men det var ju grannlandet. Kenya. Närmare bestämt.
Mm. Det var det ju.
Ja, du var där i krokarna. Var du från början eller?
Ja, jag började för att Rift Valley, som är den enda riftdalen som jag känner igen, eller känner till, har jag för mig ligger i Somalia.
Ja, alltså det är The Great Rift Valley. Den sträcker sig ju hela vägen. Hela, från typ arabiska halvön, alltså, så ner till Tanzania och där genom Somalia och Kenya och sådär.
Mm. Så det var där jag började. Vad var ledtråden?
Den första?
När finns det öken?
Finns det öken, ja.
Aha. Men jag är inne på antalet stavelser. Finns det öken? Tanzania.
Mm-hmm. Ja, det var, ja, det var övertänk av den.
Mm.
Ja. Det jag var förstår. Ju lite hur man uttalar det också. Mm. Men jag tänker om man hade varit inne på Kenya så hade man kanske uppfattat den och blivit stärkt i.
Ja. Visst, jag hade kunnat gissa. Jag hade kunnat vänta. Då hade jag väl tagit det kanske. Men... kommer fler.
Det kommer fler. Det kommer alltid fler.
Vi får se vad som kommer här näst.
Mm.
Nästa gång är det min tur. Då ska jag göra det.
Jävligt svårt.
Ja.
Mm, det ser jag fram emot.
Mm.
Vad gör man då när vattnet kommer?
Mm.
Eller innan vattnet kommer? Kanske bäst att göra saker.
Mm. Man flyr?
Ja, det är en tanke om man hinner.
Mm. Men frågan är ju, ska man verkligen behöva fly? Eller kan man göra något innan?
Ja, det kan ju vara att föredra.
Ja. Alltså för återigen, jag tror att vi har nämnt det när vi pratar om skred och så här också. Naturkatastrofer och såna liksom händelser där naturen påverkar människan negativt på sån här sätt. Det är liksom svårt att undvika helt och hållet.
Mm.
Och som vi var inne på så har översvämningar i vissa fall i alla fall också positiva konsekvenser, så det kanske inte är någonting som man vill undvika helt och hållet om det går att kontrollera.
Nej, precis.
Så mycket handlar väl om att vara förberedd.
Ja, och det handlar ju om att det kommer hända, men framförallt på vissa platser.
Ja.
Så den första åtgärden är ju helt enkelt att undvika de platserna. Att undvika utveckling i den mån det går på låg höjd.
Ja.
På kuster.
Ja.
Till exempel.
Det finns väl också mycket man kan göra i urbana miljöer, misstänker jag, för att undvika att de översvämningar som väl sker har så stora konsekvenser.
Mm. Ja, just för det här med vatten, stående vatten, så är det ju ett avrinningssystem som har den kapaciteten. Och det måste ju byggas väldigt proaktivt.
Ja, alltså, och ofta när man pratar om vattenflöden och regn och så här, så kommer det ju upp liksom som 100 års regn.
Mm.
Sådana, så här, det här, så här mycket regn kommer komma var 100:e år.
Ja, precis, rent statistiskt liksom, är det ofta så. Man räknar för att liksom veta vad man ska ta tak för.
Precis.
I förberedelser.
Och jag menar, var 100:e år, det låter ju inte så farligt, men när det väl händer så händer det ändå. Och om man kollar på hur klimatförändring påverkar, så kan det bli så att det som tidigare var 100 års regn eller 100 års flöde i en flod kanske blir 70 års eller 50 års.
Mm. Det kommer ju förändras under de här 100 åren då, där liksom ändå är en ganska stor sannolikhet från början att det kommer hända, så kommer det ju bli, den kommer ju öka med tiden också om klimatet förändras.
Precis.
Antagligen.
Så man kanske måste förbereda sig för mer än det mesta flödet.
Liksom. Mm. Ja, man räknar ju både i 100-årsflöden och i liksom sådana här maximalflöden som är någon slags 10 000 års flöden eller någonting.
Ja.
Som liksom det är totalt worst case scenario.
Mm. Och sen så är det väl väldigt olika i olika delar av världen vad det krävs för förberedelser och så också. Om man tänker på Nederländerna till exempel, så är ju det ett sånt land som, jag tror att det är en fjärdedel ungefär av landet som redan nu ligger under havsnivån. Och där har man ju byggt vallar mot havet för att förhindra översvämningar i de områden som ligger väldigt lågt.
Mm. Ja, det är väl kanske den mest typiska skyddsåtgärden. Bygga murar för att mura bort då, förutsatt att vattnet kommer från vattenmassor från havet eller från floder.
Mm. Det funkar ju inte i urbana miljöer på samma sätt om det bara är regnet som är orsak.
Nej, där går det ju inte att det går inte att bygga ett stort paraply liksom.
Nej, kanske. Har du någonsin försökts?
Nej, det kanske inte har, men det börjar likna så här geoengineering nästan. Man ska börja hålla på så där och ändra regnmängder och sånt.
Det fanns, det kanske går fortfarande, en serie som heter Under the Dome.
Ja, just det.
Det är ju, säga vad man vill om den staden, men de var väl hyfsat skyddade från regnet i alla fall.
Ja, men de utvecklade väl sitt eget klimat inne i kupolen, har jag för mig. Okay, att det blev.
Ja, det är
de kan inte klara sig utan regn. Liksom.
Ny teknik skapar nya. Mm.
Ja, men potentiellt sett, det har inte varit så många översvämningar i deras mikroklimat i alla fall. Det är svårt att tro.
Nej.
Att det skulle vara.
Nej, generellt så brukar man inte bygga stora paraplyer över städer. Så där handlar det väl snarare om att planera på ett sånt sätt att byggnader och människor klarar sig så bra som möjligt.
Ja, så där är ju vallar svårt. Så det är ju sätt för vattnet att kunna rinna bort. Det är just det med hårda ytor som gör problemet.
Ja.
Där har man till exempel våtmarker. Men det kan ha våtmarker i anslutning till städer.
Mm.
Det är ju en sån grej som ändå kan absorbera ganska mycket extra vatten. Liksom.
Så buffertzoner, typ. Mm, det är sant. Så om man kollar på planering i Sverige då, till exempel, så är det ofta kommunerna, mycket av ansvaret hamnar på kommunerna. Och det kom ut en nyhet faktiskt bara för några dagar sedan om att kommuner kritiseras av länsstyrelsen då, för att de många byggplaner och sånt, översiktsplaner, många vill bygga på områden där det finns en översvämningsrisk.
Mm.
Vilket blir så här, det känns märkligt. Jag kan förstå viljan att man, ja, men man vill bygga och expandera, men att ta en sån risk. Det var ändå 40% av de kommuner som granskades som hade byggplaner på områden som riskerar att översvämmas.
Ja, det där är ju problemet. Och det kopplar tillbaka till det här som vi var inne på, att de allra största ökningarna i skador och förluster som har att göra med framtida översvämningar beror på ökad exploatering eller aktivitet eller sådär.
Ja.
Så det är ju, det landar ju, det blir ju det grundläggande. Om det inte går att stoppa vattnet från att komma, så är det ju minimera skadorna som kommer uppstå. Och det är ju motsatsen då, som man gör då om man bygger på sån mark.
Precis.
Samma som att bygga på skredmark.
Ja. Det blir ju så här, när man bygger i sådana områden, hur många åtgärder kan göras för att liksom förhindra skador på människor och infrastruktur och sånt. Jag tror att det är svårt, speciellt om det handlar om urbana miljöer, att göra så pass mycket i förväg att det inte skulle ha en effekt.
Ja, visst kan man ha liksom se till att bottenplan i byggnader är någorlunda vattensäkra eller inte har så känsliga grejer, kanske till en viss del, men för det är inte, handlar ju oftast inte om några sådana här super, om vi pratar om Sverige nu liksom, superstormar som driver in liksom metervis, meterhöga svallvågor.
Nej.
Utan det är ju mer stillsamma ändå vattenmassor.
Ja.
Så visst, till en viss del kanske, men vatten gör skada.
Ja, det känns lite som en märklig prioritering, kan jag tycka.
Ja, det är många saker som spelar in så i planeringen.
Så är det. Vi har ju dels då metoder för att undvika översvämningar i den mån det går. Översvämningar kommer hända, men de behöver inte alltid hända där de händer. Som det ser ut nu, liksom, som i Gävle. Där handlar det kanske mycket om att man undviker att det blir stillastående vattenmassor där det annars inte behöver vara det. Men om det nu är så att det sker en översvämning och den gick inte att förhindra, då är det också liksom, det krävs metoder för att minska konsekvenserna.
Mm.
Och vad finns det då?
Ja, om vi tänker rent alltså direkta konsekvenser på människors liv och hälsa, så verkar det ju finnas ett visst behov av bättre kunskap egentligen kring hur man beter sig i översvämningssituationer. Det finns en del undersökningar bland annat från USA och från Grekland som jag stötte på också, som visar att en väldigt stor del av dödsfall relaterade till översvämningar händer när människor självmant ger sig in i vattenmassor.
Okej.
Av olika anledningar, alltså från då har befunnit sig på ändå ett åtminstone tillfälligt säkert ställe. Det ser iväg för kanske rädsla att bli strandad där eller av olika påtryckningar säkert för att bara ta sig igenom det där, för man underskattar säkert faran.
Mm.
Men just vattenmassor i översvämningar kan ju innehålla rätt mycket bråte liksom. De är inte, man ser ju inte ordentligt, de är ju oftast grumligt och smutsigt vatten liksom. Man ser inte vad som finns där och skaderisken och ta sig igenom det där är ju rätt stor. Ofta är det väl med fordon också, man underskattar kanske hur djupt det faktiskt är och tror att det ska gå att köra igenom det här, ta sig iväg, för man är väl rädd och vill komma därifrån liksom. Mm. Men ja, det utgör en, ja, enligt de artiklarna, runt 80% av dödsfall. Liksom.
Ah, okay.
Så det är ju väldigt mycket. Och att det ändå är regeln eller riktlinjen är ändå att ta sig högt, stanna kvar, vänta ute, för det är ändå säkrare. Så det är ju lite sånt kring beteendemönster som ändå behövs. Men sen är det personliga förberedelser om man bor på ett utsatt ställe. Att ha reserver. Alltså för dricksvattnet kommer kanske inte fungera på ett tag.
Nej, det är sant.
Man kanske kommer vara strandad om man bor i ett hus liksom på en högre våning. Och kanske måste vänta ut det, för att man ska inte ge sig ut i vattenmassorna. För uppenbarligen det är det allra farligaste.
Mm.
Så det är ju sådana grejer. Om, ja, nu pratar vi då helt enkelt undvika skador på människor och ja, även dödsfall. Så det känns ju som en väldigt viktig aspekt om det nu är många som bor i översvämningsutsatta områden.
Ja.
Men då tänker jag på de grejerna.
Ja, precis. För det faller ju lite utanför planeringsarbetet på sätt och vis. Fast kanske inte i och för sig. Det handlar väl om liksom vilka institutioner och så här som har ansvar för att folk vet det de behöver veta också.
Ja, så är det ju. Det är inget som alla kanske bara vet.
Nej.
Utan att det är inget man bara tänker på att ta reda på kanske innan det drabbar en.
Nej. Och det är väl lätt att tänka att om man bor i ett översvämningsdrabbat område, ja men då kanske man lär sig det man behöver lära sig. Men om man tar liksom den stora översvämningen i Tyskland som var nu i somras, det är ju ett sånt område som vanligtvis inte ser översvämningar.
Mm.
Och mycket, många av de liksom största problemen kan jag tänka mig sker i de områden där översvämning händer liksom när det är någonting utöver det vanliga. Och där är det ju också så här, jag vet inte, hur mycket kan man förbereda sig? Och hur mycket, jag vet inte, hur mycket kan man minska konsekvenserna? Liksom, det känns väldigt mycket mer komplicerat i sådana situationer.
Ja, det känns ju svårt. Så det är lite därför jag tänker att det är sådana grejer. Att på lång sikt försöka undvika att det finns så mycket riskzoner och på mer direkt sikt ha en utbredd kunskap.
Det är sant, faktiskt.
Ja, och sen nämnde vi ju karteringar också, som förstås är ett verktyg där man kan jobba mycket med, alltså kombinerat med så här 100-års händelser. Sådär, hur mycket vattnet når upp, eller hur stora ytor då som täcks av vatten till exempel från en flod eller från en sjö vid en viss förändring i ytnivå.
Mm.
Så det är i praktiken höjddata som används.
Ja, och likaså kan ju berggrunds- och jordartskartor användas. Alltså i någon form av... Man får väl ändå förståelse för marken och hur den kan komma att reagera på vatten, till exempel.
Jo, precis. Det finns ju... Det finns ju vetenskap kring det som man kan använda.
Ja.
Ja, i värsta fall så måste man göra som i Jakarta och Indonesien.
Mm.
Som har planer på att flytta hela staden, Jakarta som då är huvudstaden. Som uppskattningsvis ligger 40% under havsnivå. Och situationen förvärras av att det sjunker på grund av grundvattenupptagning. Och ja, det finns planer på att flytta hela huvudstaden då till Borneo.
Mm.
Ligger nu på ön Java.
Det känns inte som ett litet projekt.
Nej, det är ganska drastiskt.
Mm.
Och det är ju inte det man gör kanske helst i första taget.
Nej, sista...
Sista utväg.
Sista utväg, mm. Ja, precis. Var det allt vi hade för denna gång?
Ja, det var nog det. Så jag hoppas att ni har fått lite nya inblickar i översvämningar.
Mm.
Och som sagt, återkom gärna med en kommentar på vårt nya format. Om det är någonting vi ska köra vidare med.
Ja. Ni kan nå oss på dels då Facebook och Instagram.
Där vi heter Geografipodden.
Vi har också en Twitter.
Där vi också heter Geografipodden.
Mm, nu för tiden.
Mm.
Sen får ni också gärna mejla oss på
geografipodden@gmail.com.
Exakt.
Ja, vi ses nästa gång och då kommer det handla om någonting helt annat.
Absolut. Tack för denna gång och
gå inte vilse
i det geografiska rummet.